Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Sargon de Basso gästar podden för att tala om hur hårdare tag och fler lagar hotar rättssäkerheten. Samt pistolslagsmål i fältöversten på Östermalm. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta, så stort tack till dig. De goda nyheterna haglar just nu. Äntligen finns Det här är en svensk tiger ute i vanlig handel. Du kan köpa den på Bokus, Adlibris och otroligt nog Akademibokhandeln, som för inte alls många år sedan valde att bojkotta boken. För dig som glömt finns blogginlägget Genusfeminister, nazister och regeringskanslister kvar på hemsidan aronflam.com, som vid det här laget bör ses som en resurs att ta till. Länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com, och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Har du inte klarat av att köpa boken Det här är en svensk tiger på min hemsida aronflam.com, finns det nu alltså att köpa på Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln. Det vore roligt om den sålde bra, även om jag förstår att den kanske inte gör det med tanke på hur otroligt bra den sålt hittills. Har du den redan och gillar den kan du alltid för min skull gå in och skriva en bra recension och ge den höga betyg, om det nu går att göra så. Jag skulle uppskatta det i alla fall. En läsare skickade nämligen den engelska utgåvan som installationspresent till Israels nye president Isaac Herzog, eftersom han själv är socialdemokrat och var israeliska arbetarpartiets ledare mellan 2013 och 2017. Är det extra roligt att han återkommer med den fina kritiken, citat, "setting the historical record straight", slutcitat. Så säljer vi slut på den här upplagan där hovrättens citat är på framsidan, så kommer det nog en upplaga med Israels presidents utlåtande härnäst. Nu väntar vi bara på de svenska socialdemokraternas erkännande. Håll inte andan, men eftersom både Gunnar Hökmark och nu senast Herman Lindqvist i SVTs politikbyrån i samband med den pågående mycket bristfälliga NATO-debatten rutit till att vi visst inte var neutrala under andra världskriget utan lutade oss mer mot Hitler-Tyskland, eller åtminstone inte var neutrala och lutade oss mer på de allierade, kan det vara så att vi snart ser ytterligare en tyst omsvängning under verklighetens svingande galge. Och ett stort tack till dig som fått boken Älskade Public Service och lagt upp en bild på den i sociala medier. Signe dig. Du hjälper till att marknadsföra en bok som annars kommer mötas av tystnad. Du är en yttrandefrihetshjälte. Och taggar du mig och eller boken eller Jens Ganman lovar jag att ge dig den respekt du förtjänar. Så ett stort tack till dig som hjälpt till att marknadsföra Älskade Public Service i just sociala medier. Det är boken alltså som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman, författaren och satiriken från Fria Republiken Jämtland och som nu finns att köpa på aronflam.com/merchandise. Om du som beställde ett förhandssignerat exemplar inte fått det vid det här laget kan det vara läge att skriva till info@samistadpublishing.se till info@samistadpublishing.se och fråga varför den inte kommit. Men tänk också på att tålamod en gång i tiden ansågs vara en dygd. Jag och Jens siktar på bokturné tillsammans i höst och det kan vara bra att ha läst boken tills dess eftersom public service sänder dygnet runt, alla dagar i veckan, alla veckor i månaden, alla månader på året och alla år på decenniet och till dess således hunnit ge oss material nog till några uppföljare av Älskade Public Service. Så du som ännu inte beställt ditt exemplar kan göra det på aronflam.com och samistadpublishing.se. Till dess kan du höra oss tala om boken, fast ännu mer om just public service i bland annat Sista måltiden och Hur kan vi med Navid Modiri. Länkar till båda kommer att finnas på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet och du bör veta vid det här laget hur du hittar länken dit. Vi kommer att framträda både enskilt och tillsammans den närmsta tiden jag och Jens för att nå ut med boken till så många som möjligt. I skrivande stund har det sålts 3721 exemplar och det är alltså bara än så länge. Så låt oss tillsammans, en och en, som individer, göra public service, press och partistöd till en valfråga. Och varför inte beställa en Your Feelings Are Hurting My Thoughts hoodie, t-shirt, affisch, boken Jag älskar att bli citerad, boken Det här är en svensk tiger eller krossa en socialismen mugg när du ändå är i farten. Varför inte? Dekonstruktiv kritik bryter vänsterns kulturella dominans samtidigt som den bygger alternativ, fri kultur och fri media. Till skillnad från public service väljer du själv om, när och hur du vill betala för det. Oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Sargon de Basso är försvarsadvokat. Han gästar dekonstruktiv kritik för att tala om rättssäkerheten som han anser vara hotad. Jag har haft med Sargon att göra tidigare. Det var Sargon som försvarade min förläggare på Samistat, Gustav Moell, i processen mot mig. Sargon fick Gustav avskriven redan efter första förhöret. Det Sargon oroar sig för nu när det ropas på hårdare tag och fler verktyg åt polis och åklagare är rättssäkerheten. Det kan verka som att han gör det bara för att hans jobb inte ska bli svårare, men inom vissa områden i svensk rättsskipning kan man lugnt säga att beviskraven för att bli fälld är snudd på godtyckliga. Bara en vecka efter att vi har spelat in är det pistolslagsmål i fältöversten på Karlaplan i Stockholm. Öfre Östermalm upplever sin andra gangsteruppgörelse på bara ett år. För lite mer än ett år sedan sprängdes nämligen en bomb bara ett kvarter från TV- och radiohusen. Det är bara några kvarter ifrån där vi spelar in dekonstruktiv kritik. Det här avsnittet handlar om frihet kontra säkerhet. I den mån det går, njut. Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik ska du vara, Sargon de Basso.
Tack.
Första gången du är här.
Ja.
Och vi känner ju varandra lite sen tidigare. Mm. Och jag började läsa din bok i morse och har hunnit mer än halvvägs. Den är väldigt underhållande och rolig läsning, så det känns som att jag känner dig ännu lite bättre efter att ha läst den. Men för att lyssnaren ska få en chans att hänga med, vem är du?
Ja, vem är jag? Om man bara ska utgå från de där objektiva kriterierna som alla presenterar sig med, skulle jag säga 45-taggare, tvåbarnsförälder, uppvuxen i Sörbjängen i Örebro, är alltså präglad av en småstadsuppväxt, andra generationens assyrier i gamla Svedala med allt vad det innebär. Uppvuxen i en ganska stor familj och idag så arbetar jag som försvarsadvokat. Det är väl så man skulle kunna presentera mig.
Alltså, så presenterade du dig alldeles nyss i alla fall.
Mm.
Ja, när jag ställde frågan. Det här med assyrier,
mm,
vad betyder det för dig?
Det har en stor betydelse. För att vara assyrier innebär att du tillhör en minoritet som är statslös. Och genom att vara statslös så sätter det igång olika mekanismer som inte finns kanske alltid på samma sätt för de som är vana vid att växa upp i liksom en trygg nationalstat och tillhöra majoritetsbefolkningen. Att alltid tillhöra minoriteten, det tror jag nog har lite betydelse för hur vi blir som människor också.
Beroende på hur man väljer att tackla det i alla fall.
Mm.
Och på pappret kan man säga att om man är assyrier, då är man en flykting från Syrien.
Svar nej.
Inte?
Nej, för att det assyriska riket, det låg egentligen ända fram till 612 före Kristus i det som är dagens Irak, Syrien, sydöstra Turkiet. Det var kärnområdet. Och sen beroende på vilken kung som regerade i riket så kunde det expandera eller minska riket. Så att assyrier finns egentligen i hela Mellanöstern och de flesta skulle jag säga kommer från sydöstra Turkiet, Irak och norra Syrien. Det är liksom kärnområdet. Gamla Mesopotamien.
Men hur har assyrierna lyckats hålla ihop? Alltså, för du säger ju, du spårar ju till assyriska riket, det är ju förkristet.
Mm.
Ja. Så hur har det lyckats hålla ihop som folk utan nation sedan 2600 år?
Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga att vi tillhörde ju en av de folken som antog så att säga kristendomen som statsreligion först av alla. Det var vi och armenierna som kanske gjorde det då först. Så att den enda institutionen egentligen som vi hade under väldigt många år, alltså flera hundra år för att inte säga tusentals år, det var kyrkan. Kyrkan var på sätt och vis den enade kraften, men också språket naturligtvis. Vi har ett eget språk.
Och men det är samma språk som syrianerna har?
Ja.
Ja. Och det är arameiska?
Ja, man skulle kunna säga det, för att arameiskan blev ju språket i det assyriska riket. Jag skulle säga idag.
För att Jesus talade det?
Ja. Jag vet inte om det var därför, för att Jesus existerade inte när vi antog arameiskan som ett språk. Det var ju lingua franca i Mellanöstern.
Mm, det var det.
Ja, så att det blev det officiella språket i det assyriska riket. Jag kallar det för assyriska idag. På samma sätt som att svenska kallar svenska för svenska. Och inte någon så här neogermanska förgreningsspråket.
Nej.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, absolut.
Så att språket är ju självklart, kulturen är någonting som är enande för en statslös minoritet och sen var det kyrkan som institution. Så att det var nog flera saker som gjorde att man kunde hålla ihop under alla år.
Och det var den ortodoxa kyrkan?
Det finns flera inriktningar beroende på, men den ortodoxa kyrkan är för de som kallar sig för västassyrier dominerande. Men det finns även katoliker och protestanter och så vidare.
Okej.
Okay. Mm.
Men det är skönt att höra att ni inte är helt enade inbördes då i alla fall.
Det kan jag lova dig att vi inte är. Vi är så splittrat folk som man kan bli.
Men ändå finns ni kvar liksom?
Ja, i någon bemärkelse finns vi kvar. Men vi håller på att utrotas från Mellanöstern. Så att tyvärr är det på det sättet att det bor flera assyrier idag i Södertälje än vad det gör i hela sydöstra Turkiet. Som en gång i tiden var kärnområdet. Med det sagt så assimileringsprocessen går ju väldigt fort i väst. Så får vi se hur länge vi är ett folk i den bemärkelsen att folk identifierar sig som assyrier om 100 år.
Alltså skälet till att jag frågar är ju för att du tar upp det en hel del i din bok. Mm. Och du uttrycker en hel del ånger i din ungdom över att du inte kan ditt språk ordentligt och sådär.
Ja, men det har varit på något sätt en skamfläck som jag har växt upp med, att inte kunna mitt modersmål riktigt bra. Nu har jag kompenserat det lite i vuxen ålder om jag ska vara uppriktig. För att 2007 eller 2008 så blev jag ordförande i fotbollslaget Assyriska FF som ligger i Södertälje. Och då spelade vi i Division 1 Norra på den tiden när jag blev ordförande. Vilket gjorde att jag pendlade från Stockholms innerstad till Södertälje för att ratta föreningen. Och genom att vara där väldigt mycket så lärde jag mig faktiskt lite assyriska hjälpligt i styrelserummet. Så att idag kan jag hanka mig fram. Jag kan göra mig förstådd på assyriska.
Mm.
Och jag har ändå the guts att våga också prata assyriska även om den är broken och haltar.
Ja, men det är väl charmigt.
Ja, på sätt och vis.
Jag behöver ungefär 2 veckor i Israel och 2 glas vin för att komma igång.
Mm.
Ja.
Assyriskan är för övrigt nära besläktad med hebreiskan.
Det vet jag.
Ja.
Mm. Och du ska veta att när jag satt i synagogans bänkrader som barn, då är det ju en del arameiska böner och texter som finns i omlopp så att säga. Men jag ville bara veta, men du jobbar som försvarsadvokat, det är ditt arbete.
Precis.
Och du är första generationen svensk eller andra generationens invandrare.
Beroende på hur man ser det.
Ja, och har tagit dig hela vägen till Stora Stockholm från lilla Örebro.
Ja.
Jag bara är lite, jag är fortfarande inne i din, vad ska man kalla det för, självbiografi.
Okej.
Okay. Eller biografi är det väl?
Ja.
Ja. Men du jobbar som försvarsadvokat och skälet till att du är här är?
Ja, jag förstod det som att du ville prata yttrandefrihetsfrågor, bevisvärderingsfrågor, relationen mellan stat och enskild, kanske drogpolitik, allt sånt som har engagerat mig både i den offentliga debatten men även i de strider som jag tar i domstol. Så att jag antar att det är därför jag har snubblat in i din källare här, Aron. Vad vet jag?
Jo, men lite så är det. Det hade Alexander Bard här för några veckor sedan.
Ja.
Mm. Som du säkert är bekant med, om inte annat ryktesvägen.
Okej.
Okay. Ja. Och han talade om just våldtäkter.
Mm.
Och så hade jag David Eberhardt här igår kväll och han talade också om våldtäkter.
Ja.
Och det de talar om är att väldigt många killar blir oskyldigt dömda för våldtäkt enligt dem.
Ja.
Och skälet till att det reagerar så starkt är för att andelen låter absurd.
Mm.
Alexander med sin något yviga retoriska stil har dragit till med, tror jag var 90%.
Jag vet inte vart han får de siffrorna ifrån och jag antar att det, att han formulerar sig delvis på ett sånt sätt som får lite genomslag i bruset så att säga. Men jag tror att det han vill komma fram till och det som är en diskussion som har funnits ända sedan 90-talet i Sverige, det här är inget nytt fenomen, det är beviskraven i relations- och sexualmål. Mm. Och det är ju en diskussion som har funnits ända sedan, som jag känner till, ända sedan Billy Butt-målet på 90-talet ända fram till idag. Det är ju liksom en ständig fråga och hållningen från försvararsidan, om man säger så, det är väl att beviskraven har sjunkit så pass lågt att vi idag inte vet om det är skyldiga eller oskyldiga personer som lagförs för sexual- och relationsmål. Så att det är en ganska utbredd uppfattning, skulle jag tro, bland många försvarsadvokater i Sverige.
Och skulle åklagarna hålla med om det?
Nej, jag antar att åklagarna som driver åtalet och får sin vilja igenom är ganska nöjda med den ordningen som är och kanske önskar att beviskraven i vissa fall skulle sjunka ännu lägre.
Så vad är problemet idag då? Hur lätt är det att bli dömd för våldtäkt?
Nej, men jag skulle säga att beviskraven är låga på så sätt att om du tar ditt avstamp i en målsägande berättelse som är någorlunda stringent och välsorterad i den bemärkelsen att man kan orientera sig i tid och rum och ett givet påstått händelseförlopp. Och sen i form av stödbevisning inom situationstecken, men någon form av bevisning där målsäganden har kommunicerat ut den här anklagelsen till kanske någon väninna eller en anhörig i hyfsad närtid till den påstådda gärningen. Så räcker det nog ganska långt faktiskt i svenska domstolar. Och sen,
om jag bara får formulera det här på inte juridiska. Vad du menar är att kvinnans ord räcker?
I kombination med skulle jag säga att människor i hennes omgivning, och jag säger hennes för att det är normalfallet när det gäller till exempel sexualbrott och även relationsmål, bekräftar att hon har lämnat den här uppgiften till någon väninna eller till en anhörig och så vidare. Andrahandsuppgifter så att säga. Det är ganska vanligt i den här måltypen. Så att det är ju kvinnans uppgifter eller målsägandens uppgifter i andra led. Förstår du vad jag menar? Så det blir en återupprepning av det. Det anses vara stödbevisning på så sätt att det kan räcka för en fällande dom. Är min bedömning.
Men då är det för att det räknas som att hon har, innan hon eller efter gått till polisen, också anförtrott sig åt någon i sin närhet.
Ja, precis. Eller kanske en terapeut eller ja, någon väninna eller någon anhörig.
Okej, okay, och vad är fel med den ordningen då? För nej, tittar man på ena sidan av den här debatten i Sverige och det är den som hörs, så är det för svårt att döma folk till våldtäkt.
Mm.
Omöjligt. Ja. Jag tror SVT har dragit till med andra siffror på andra änden av skalan från Alexander.
Mm.
De brukar säga att bara 10% av alla anmälningar går till åtal och av dem och bara 5% fälls.
Mm, mm. Men problemet tror jag blir i Sverige, det är för att vi inte har en uppriktig debatt överhuvudtaget kring den här frågan. Och varför jag säger det är för att den är så oerhört präglad av de här polariserande lägren som finns och den aktivism som råder liksom i de här olika lägren. Så att vi får ingen riktigt vettig debatt kring den här saken. Avstampet är ju, och det får man ju medge är ett problem, det vill säga att i sexual- och relationsmål så har du det slutna rummets problematik på ett sätt som du inte har i andra måltyper. Det vill säga att två personer går in i ett rum och sen när de kommer ut så gör den ena gällande att det gick till på ett visst sätt och den andra personen att det gick till på ett annat sätt.
Mm.
Och det är väldigt svårt att bevissäkra i det läget. Så det gör ju att det blir svårt att lagföra i den här måltypen överhuvudtaget. Och hur ska vi då hantera den saken om vi nu vill öka så att säga lagföringsstatistiken? Jo, det jag menar på inte är ett alternativ, det är att sänka beviskraven, det vill säga mer eller mindre ge människor tolkningsföreträde framför andra. För att vi kan inte utgå från att bara för att en person gör gällande att man är ett offer, att man rent materiellt också är det. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Mm. Och det som blir då vanskligt, det är att man drar till med massor med statistik på olika sätt utan att analysera statistiken. Varför? Det kan väl vara så att av 100% polisanmälningar så är det en väldigt stor andel som läggs ner. Det kan man inte ta till täckning för att alla de anmälningarna var korrekta. Det vill säga att det var faktiska våldtäkter.
Tro alla kvinnor.
Exempelvis. Om man då vill tillämpa en metod som innebär att man med utgångspunkt för ett kön då ska ha ett tolkningsföreträde.
Men du säger ju själv att det är väldigt svårt just den här situationen därför att det är ett slutet rum som det händer i.
Det,
så vad ska man göra då för att liksom få...
Som försvarsadvokat så är min instinkt att du lagför aldrig människor utan objektiv bevisning. Eller någon form av väldigt tydlig bevisning där du kan fastslå ett händelseförlopp. Och vi lever i en värld där faktiskt, och det måste man medge, skyldiga får gå fria och vi har en metod som innebär att vi hellre friar än fäller. Och det kommer sig av någonting. Det kommer sig av att vi har någonting som kallas för en rättsstat.
Mm.
Och det ligger i sakens natur att den som påstår någonting, det vill säga staten, när du driver ett åtal, har bevisbördan för att det är korrekt. Och i min värld så är det aldrig ett alternativ att ta bort den regeln till förmån för att man vill så att säga komma åt en viss typ av brottslighet. Och det vi inte heller pratar om i Sverige, det är varför de här anmälningarna läggs ner många gånger. Utan vi konstaterar bara att det läggs ner.
Mm-hmm.
Och så använder man det medialt till täckning för att så att säga visa sin tes eller politiskt. För att ropa på hårdare tag. Men varför läggs de ner? Och där finns det faktiskt ganska bra underlag. Brottsförebyggande rådet kom för ett par år sedan med en utredning som just tog sikte på att utreda från anmälan till dom. Vad är det som händer? Och de konstaterade att det var i mindre än 50% av fallen som nedläggningsbeslutet tog sikte på att det var fråga om otillräcklig bevisning. alltså som träffade just det här med det slutna rummets problematik. Utan istället konstaterade man att det var till exempel formellt felaktiga anmälningar, att det sannolikt inte hade hänt överhuvudtaget.
Vad är en felaktig anmälan då?
Ja, jag vet inte, man får ju gå in i den här utredningen så att säga och titta på att det inte var utredningsbart, att det till exempel inte var våldtäkt i juridisk mening och så vidare. Och då ska vi ändå veta, eller att utredningen som de har beskrivit väcker tvivel. Alltså nedläggningsorsakerna behöver inte vara bara knutet till det slutna rummets problematik. Utan det kan faktiskt vara så att utredningen har visat att det gick inte till på det sättet som det påstås i anmälan.
Du menar att folk har farit med osanning?
Ja, alltså man får säga vad man vill.
Folk hör inte när du liksom kastar upp händerna i luften i den där gesten.
Nej, men jag hänför mig till vad Brottsförebyggande rådet kom fram till.
Mm.
Och de kom fram till att en stor andel av de här anmälningarna läggs ner på grundval av att det som görs gällande i anmälan sannolikt inte har hänt. Eller inte är utredningsbart. Eller inte är våldtäkt i juridisk mening. Det vill säga att en person går in och anmäler en våldtäkt. Men det är inte en våldtäkt i juridisk mening överhuvudtaget. Eller att man under resans gång så väcker utredningen tvivel. Det är alltså 20% av nedläggningsbesluten som tar sikte på det. Eller att en misstänkt inte har lokaliserats överhuvudtaget. Det är alltså någon okänd person kan vara, och det är i och för sig ganska ovanligt andelsmässigt. Men det som blir problemet, det är att påstå att alla anmälningar är så att säga en materiell våldtäkt.
Jo, men i juridisk mening. Vilken BRÅ-rapport är det här egentligen?
Den är från 2019. Så jag tror att den heter Från anmälan till dom. Det kan du googla fram.
Därför att man tycker ju att det här borde ju varit superintressant, till exempel för inte alls länge sedan så satt Cissi Wallin i 30 minuter på SVT med Anders Holmberg. Mm. Och då drog de upp den här statistiken med att det bara är 10% av anmälningar som leder till åtal och bara några procent som går till fällande dom. Utan att ange källa för den statistiken drog de upp den. Jag minns det väldigt väl nämligen.
Ja.
Och då undrade man ju liksom, men finns det inte någon undersökning i Sverige på hur många som faktiskt gör falska anmälningar till exempel.
Mm.
Jag var ju tvungen att googla, därför att Cissi Wallin och Anders Holmberg hänvisar istället till FBI, som där då Cissi påstår att det finns någon undersökning som visar att kvinnor aldrig ljuger. Det enda jag hittade från FBI var en undersökning som visar att kvinnor visst ljuger, ungefär 2-8%.
Ja, men alltså, jag gör ingen skillnad på när det gäller förhållningssätt till sanningen. Det är väl inte könsknutet överhuvudtaget. Människan är väl funtad så att man i vissa lägen ljuger helt enkelt. Det är väl inte bunden till någon form av idé kring kön. Det tycker jag är jättekonstigt resonemang. Att sanning och lugn är könsknutet så att säga. Utan det jag vill ha i debatten, det är att man nyanserar debatten och tittar på, finns det felaktiga anmälningar? Finns det falska anmälningar? Ja, självklart finns det falska anmälningar. Det finns ju människor som är lagförda för falsk tillvitelse. Till och med, alltså lagakraftvunna styrkta domar där man har ljugit i anmälningar. Där man själv har medgett också att man har ljugit i anmälningar. Så att, och andra sidan så har du också någonting som man måste beakta i själva diskussionen, det är att det finns ju ett mörkertal också. Det vill säga människor som faktiskt våldtas, men som av olika anledningar inte anmäler.
Mm.
Den diskussionen måste man också ta för att balansera upp i det här sammanhanget. Men det jag har problem med, det är när människor sprider statistik och vantolkar innehållet i statistiken till förmån för sin aktivism. Det tycker jag är problematiskt ifall att vi liksom på något sätt ska hitta någon form av ärlig dialog och landa vid någonting som är konstruktivt och bra för rättssamhället så att säga.
Och det så väl, skulle du säga att det är något, Alltså, du tycker att det är för låg. Du vill ha högre bevisföring.
Beviskrav, ja.
Beviskrav.
Ja. Jag menar på att de har sjunkit för lågt. Och jag menar på att det finns en ängslighet hos domstolarna om hur man ska hantera den här måltypen. Och den är sprungen ur att det har blivit ett oerhört tryck på domstolarna utifrån olika mediala drev och politiska utspel och så vidare, som har landat vid någonting som domstolarna måste hantera. Och det har varit väldigt svårt att hantera det. Det har landat vid, och det är nog mitt påstående, måste jag vara uppriktig och säga, det har landat vid att även om man från försvararhåll kan visa att det finns oerhörda brister i en målsägandes berättelse, så vågar man inte riktigt ta orden i mun eller skriva i domskälen att målsäganden inte är trovärdig. För att utgångspunkten är så stark, presumtionen och huvudregeln är så starkt att en målsägande alltid talar sanning, att man istället gör omskrivningar i domskälen som landar vid att ja, men uppgifterna är inte tillförlitliga. Det vill säga att man kan ha misstagit sig. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Och att man inte har nått upp till beviskraven och så vidare. I alla andra måltyper, ett slagsmål, ett rån eller vad det än må vara, där man kan slå målsägande på fingrarna och säga, vet du vad, du har lämnat helt andra uppgifter i förhör. Nu kommer in ett vittne och säger någonting helt annat.
Mm.
Då vågar domstolarna på ett helt annat sätt skriva att den här målsäganden är inte trovärdig. Men de formuleringarna hittar du knappt i sexualmål. För det är minerad mark.
Men har det alltid varit? Nej, det här är någonting som har kommit smygande, eller?
Jag skulle tro att den här diskussionen, den är inte så superfärsk som man kan tro. Bara för att det finns en viss typ av aktivism idag. Utan diskussionen kring sexualmål, precis som jag sa, den har liksom varit brinnande het i Sverige ända sedan 90-talet. Det är liksom inget nytt fenomen. Och sen har det ju liksom, sen går ju det i vågor beroende på hur den mediala bevakningen kanske ser ut. För att människors reaktioner och känslor kring lagföringsprocessen eller rädslor som rör brott, det är sällan knutet till faktiska förhållanden. Jag menar nog på att det allt som oftast beror på hur medierapporteringen ser ut kring en viss brottstyp. Och att reaktionerna inte sällan är mediegenererade, så att säga. Och det gäller inte bara det här. Det gäller all form av brottslighet.
Ja, men just den där statistiken, alltså Alexanders statistik får stå för honom, men just den där statistiken jag tog upp från SVT, den hör man ju ofta från aktivisterna på andra sidan av det politiska spektrat, från Alexanders sätt i alla fall, om du förstår vad jag menar.
Nej, men du vet, Aron, jag är ingen aktivist i den bemärkelsen.
Nej,
jag,
men du...
jag har bara en enda idé.
Mm.
Inför lagen är vi alla lika. Alltså, kvinnor, män, invandrare, svenskar, icke-binära, you name it.
Mm.
Alla människor ska vara lika inför lagen. Ingen har tolkningsföreträde framför den andra. Och ska du fängsla en människa i Svedala, ja, då ska åtalet vara styrkt. Jag har ingen annan aktivism.
Och nej, jag vet det, men nej. Du sa någonting till mig för några månader sedan som jag faktiskt kommer ihåg. Och det är att så här, kulturkriget är ingenting jag har gått och letat efter, utan det hittade mig.
Ja, i någon bemärkelse har du gjort det. För att, du vet, jag står där jag står, och kulturkriget har ju träffat juridiken nu i Sverige på ett sätt som inte vi är vana vid tidigare. Det vill säga att olika falanger i kulturkriget använder juridiken som ett sätt att komma åt sina ideologiska fiender. Det är det som är poängen.
Mm.
Det vill säga att om jag hatar invandrare, då startar jag en blogg med inriktning på vad då? Jo, hänga ut invandrare med namn och bild. Misstänkliggöra dem för allt som är fel i det svenska samhället. Ropa på hårdare tag. Och hoppas på att staten får utökad makt att fängsla och utvisa så många som möjligt. Så att kulturkriget, skulle jag säga, handlar ju bara om att du riktar udden mot en ideologisk fiende. Och där vill du använda det statliga våldsmonopolet för att komma åt vederbörande så hårt som möjligt. Sen finns det kanske någon vänsteraktivist som tycker att alla cis-män är hemska och så vidare. Och då vill man använda lagstiftningen och rättstillämpningen för den typen av aktivism. Och...
Ja, men om vi ska bli specifika då. Mm. Till exempel under MeToo.
Mm.
Då gick alltså åklagarmyndigheten ut på sin hemsida och satte upp någon sorts digital skylt som gav spektaklet carte blanche att bara fortsätta.
Ja, jag känner inte till vad det är för digital skylt du syftar på, men jag kommer ihåg den tiden och jag hade ju några förtalsmål där jag var målsägande biträde.
Det har du väl haft och vunnit några också?
Ja, det kan man säga. Och det var ju sprunget ur följande förhållande. Hashtag aktivism har jag ingenting emot principiellt. Jag har ingenting emot att man får så att säga nagelfara, granska, skapa en gräsrotsrörelse som tar sikte på att bekämpa strukturella orättvisor eller du vet så här, slå tillbaka dåliga kulturella inslag och så vidare. Men det jag hade problem med, det är att när man så att säga godtyckligt hänger ut människor som varandes brottslingar och totalt karaktärsmördar dem i det offentliga rummet med följd att deras försörjning, liv och levande totalt raseras. Det rimmar väldigt illa med en rättsstat. Så ska det inte gå till. Det är domstolar som avgör faktiskt vem det är som är brottsling och inte upplagestressade eller klickjagande journalister som utnyttjar människor som mår dåligt.
Men det är väl det du menar när du finkänsligt säger att det har kommit ett tryck på våra domstolar från kulturkriget?
Det finns ett tryck.
För jag menar, om jag tittar på vissa av mina meningsmotståndare, det jag anser att de vill upphäva oskuldspresumtionen. Liksom.
Ja, ja, och det tror jag nog att vissa aktivister säger helt öppet. Men jag vill understryka i vilken riktning den aktivismen går. För den aktivismen, det har ju från vissa håll påstås att det finns liksom, den stora aktivismen är bland jurister. Och det invänder jag emot. Det är inte där det börjar. Utan det börjar allt som oftast medialt för att skapa någon form av engagemang hos läsare, klick och delningar och så vidare. För att när opinionen skapas, så vilka är det som hakar på? Jo, på samma sätt som medierna vill nå läsarna, så vill ju politikerna nå de osäkra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Väljarna, och då kommer det politiska tåget med i bilden, och i slutänden, sist efter lagstiftningsprocessen, så landar det här på vårt bord, alltså juristernas bord. Och vi försöker inte närma oss det med någon form av aktivism, men vi är satta att tillämpa den lag som finns i Sverige.
Mm.
Så att jag har svårt att tro att det här är ett resultat av till exempel illvilliga åklagare. Det är det inte. Utan de är serverade förutsättningarna att så här ser nu lagstiftningen ut. Nu har vi för tredje gången utvidgat våldtäktsbegreppet.
Men jag säger inte, nej, du missförstår mig. Jag säger inte att åklagarna är illvilliga alls. Det är inte det jag menar. Det har jag ingen aning om. Nej. Men den här skylten, när den dök upp så här under allt som pågick och så där. Nej, vad jag tänkte var liksom, det är precis som du säger. Du uttrycker det som att det är tryck på domstolarna. Jag skulle säga som att det är ett konkurrerande rättsväsende.
Ja, det är det.
En digital mobb å ena sidan.
Ja.
Och sen å andra sidan då rättsstaten. Och det jag jag såg 2017, det var hur rättsstaten vek sig.
Mm.
Ja, det kan man väl säga att vi såg igen nu här under påsken till exempel.
Mm.
Att delar av rättsstaten helt enkelt drog sig tillbaka en smula.
Ja, men det är väl att dra det hela lite väl långt. Men om vi tar en sak i taget så att säga.
Du som är försvarsadvokat.
Nej, men jag drar inga påskupploppsparalleller med det här. Men om
Nej, det är ju yttrandefrihet snarare än...
Ja, precis. Men vi kan komma dit också.
Ja, vi kommer komma dit.
Ja, okay. Men om jag drar till exempel fenomenet allmänna domstol, tingsrätt, hovrätt, högsta domstol kontra mediedomstolen, så håller jag med dig om att de lever två olika liv. Och allra tydligast blev det här kanske efter 2010, ska jag säga. För att då hade vi flera uppmärksamma det så kallade gruppvåldtäktsmål. Mm-hmm. Ett mål som kallades för Tenstafallet, ett mål som kallades för Färjefallet och sen senast den här så kallade Fittjadomen. Jag vet inte om du känner till det, men det började alltså 2013, 16 och sen var det väl sista fallet Fittjadomen 2017. Och det som var intressant där, det var ju att domstolen prövade ju bevisningen utifrån de gällande förutsättningarna. Det vill säga att nu ska vi pröva så att säga målsägandens trovärdighet och tillförlitlighet, förekomsten av våld och hot och uppsåt till den åtalade gärningen. Medans mediedomstolen som alltså körde, det var ju massiv mediebevakning kring de här ärendena, va? Utgick från vad som stod i åtalet och rapporterade det som detta har hänt.
Mm.
Det vill säga att det var en materiell sanning. Och mystifierade hela processerna genom att rapportera om att det var föråldrad lagstiftning och att det var juridiska akrobatnummer och man exponerade så att säga olika aktivister kring de här olika processerna.
Mm.
Så det innebar alltså att juristdomarna, de prövade bevisningen. Medans mediedomstolen, de hade redan tagit ställning till skuldfrågan och hade redan fastslagit att eftersom att en åklagare påstår någonting så är det sant. Och om då någon blir frikänd, vad händer då hos allmänheten? Jo, det väcker engagemang, det väcker vrede, det väcker ilska. Varför då? För då finns det ett systemfel. Mm. Och systemfelet går ju ut på vad då? Jo, vi har låtit skyldiga
gå fria.
Mm. Och det är det som har hänt. Och efter det, när det här drevas år in och år ut i fall efter fall, vad landade vi då? Jo, då landade vi att politikerna till slut snappar upp det här såklart. Och vill göra någonting av saker. De vill visa sig handlingskraftiga. De vill nå ut till de här osäkra väljarna som är större nu till andelen kanske än vad det var när vi växte upp. För att på den tiden så liksom röstade ju LO-medlemmarna röstade S, punkt.
Mm.
Men så ser det inte ut idag. Och det gör ju att det blir ju en politisk kapplöpning som hela tiden handlar om att utöka kriminaliseringen, öka straffen hela tiden och det finns ett tryck på domstolarna att lagföra i större utsträckning och då landar vi där vi har landat idag. Men det går inte att ha en diskussion idag i Sverige för det är så pass polariserat att det är bara liksom aktivism från varsitt håll. Vi kan inte ha liksom en intellektuell debatt kring.
Var tycker du att den skulle börja?
Någonstans kring verkligheten. Verkligheten i den bemärkelsen att vad har vi för data på området för Guds skull? Och självklart är det på det sättet att vi kan inte lagföra människor utan substantiell bevisning. Det går inte att göra i en rättsstat. Men
just våldtäkter är ju väldigt speciella mål.
Ja,
det finns inte alltid fysiska bevis.
Nej, och alternativet kan inte vara att vi dömer människor utan bevis.
Nej, men vi vill ju ha som människor, och det här tror jag oavsett om du är jurist eller inte, som människor så skulle vi ju vilja leva i en värld där ingen oskyldig dömdes och där ingen skyldig gick fri. Och vi vill väl ha både och, är det inte så?
Ja, och det kan vi inte uppnå.
Nej, det kan vi inte uppnå, men det är väl det som borde vara idealet.
Ja,
också.
Och det borde vara idealet såklart, men du kan aldrig uppnå det. Det är en utopi, va?
Ja.
Och så länge det är människor som både åtalar, försvarar och dömer så kommer du alltid ha brister i rättsväsendet. Och det är det första man måste erkänna, så att säga. Men det läks inte av den här aktivismen när den är totalt aningslös många gånger, va? Och det är väldigt mycket svepande i båda riktningarna, vill jag understryka. Och det är inte bara aktivism på det här området. Det kan vara aktivism som rör till exempel hur ska vi stävja den så kallade gängkriminaliteten.
Mm.
Där finns det också hur mycket aktivism som helst som tar sikte på hårdare tag, utökade kriminaliseringar, större möjligheter för staten att övervaka och lägre beviskrav. Den aktivismen finns där också.
Men finns det någon lösning på ett så stort problem som Sveriges gäng? Problematik som inte är osmaklig ur ett etiskt perspektiv.
När du pratar om en lösning så du vet, du pratar med en försvarsadvokat som är i domstol som hanterar den här frågan i domstol.
Mm.
Mm. Men om du pratar utifrån ett så här kriminologiskt perspektiv eller någon
så här... Nej, jag frågar dig. Ja. Det är du som sitter här liksom.
Ja.
Det är du som kommer vara tvungen, som du säger, att hantera skiten sen när den träffar fläkten.
Och det gör jag
så
också.
Om jag till exempel är politiker, nu är jag inte det som du vet, men om jag föreslår, men jag tycker vi ska ha amerikanska RICO-lagar.
Mm.
Jag tycker att vi ska ha kollektiv bestraffning, för det är ju vad det är.
Ja.
Ja.
Mm.
Bara för medlemskap i en organisation till exempel. Ja.
Aldrig.
Aldrig.
Aldrig. Alltså, jag förstår inte...
Men det löste
inte...
ju New Yorks gängproblematik, blir då mitt svar.
Jo. Och Duharte, han löser ju också ganska mycket i Filippinerna rörande människor med missbruksproblematik och beroendesjukdom, va?
Ja, jag har hört mycket goda ting. Mycket goda ting. Ja.
Så att det får ju aldrig bli så att målet får helga medlen, så att säga. Utan vi ska leva i en rättsstat, och om så himlen faller... så måste vi leva i en rättsstat. Det är min filosofi här i världen. Men det är bra att vi kommer in på den där gängproblematiksfrågan. För att på samma sätt som man kan beskylla många på vänsterflanken i kulturkriget för att vara aktivister i sexual- och relationsmål, så finns det lika många troll, ska du veta, på högerflanken som ropar på hårdare tag kring de här frågorna. Och varför tror du att de gör det? Jo, det är fan, det är ju inte för att de har ett så brinnande intresse kring true crime-frågor och så vidare. Utan det är ju för att det finns en sån oerhörd överrepresentation naturligtvis av människor med utländskt påbrå som man vill nita. Det är ju det som allt som oftast, inte alltid, förlåt, långt ifrån alltid. Men det finns också som en drivkraft, och det ska man inte underskatta. För att varför då? Jo, för att du är ju beredd att gå så långt så att du gör avkall på rättsstatliga grundprinciper.
Mm.
Det började ju, om du tittar på...
Men när det kommer till just gängproblematiken, alltså, där tror jag har inte båda sidor på det svenska politiska spektrat och de flesta medborgare vid det här laget en smula panik. Det har skjutits in på lekplatser, det har sprängts i portuppgångar, ja, granater har hittats.
Det är ett jätteproblem. Det är ett jätteproblem, men frågorna har ju drivits från ett visst håll. Och sen är det ju liksom, alla politiska partier tycker ju samma sak idag om allting i princip.
Ja, jag märker ingen skillnad.
Jag ser ingen skillnad på något politiskt parti, kriminalpolitiskt. Alltså alla lagförslag i princip klubbas ju igenom med rungande majoritet i riksdagen.
Mm.
Så du har ju ingen skillnad idag. Du har inget parti som står upp för rättsstatliga grundprinciper. Men det som har blivit problemet i Sverige, det är att du vet, om du tittar 10 år tillbaka i tiden, så har vi en ny moralpanik varje år.
Mm.
Först var det flyktingkrisen.
Mm.
Ja, och då skulle alla tycka på ett visst sätt. Alla som sa emot var rasister.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Sen kom MeToo.
Mm.
Alla skulle tycka på ett visst sätt.
Mm.
Alla som sa att vänta nu, här har vi utomrättsliga avrättningar som är fullkomligt rättsosäkra.
Mm.
De skulle dö.
Mm.
Sen kom Black Lives Matter i USA.
Nej, men jag skulle nog stoppa in Greta emellan. Där.
Ja, och kanske någon form av klimatfråga.
Mm.
Panik där också.
Mm.
Black Lives Matter i USA fick inte så mycket fäste i Sverige. Men vi bytte ut den mot gängkriminalitetspaniken.
Mm.
Alla skulle tycka på ett visst sätt. Hårdare tag. Den som pratar i termer av rättsväsende ska liksom avrättas också och bli cancellerad. Och sen fortsätter det. Nu är det NATO-frågan. Dessförinnan var det pandemifrågan och så vidare. Varje år är det en ny moralpanik hela tiden. Och för varje moralpanik så kommer det politiska lösningar som handlar om vad då? Jo, du ska avreglera rättsstatliga grundprinciper. Det ska bli lättare för staten att avlyssna människor. Det började med FRA-lagen som innebar att militären skulle få avlyssna alla medborgare i Sverige utan brottsmisstanke i militärt syfte. Mm. Okej, vi hackar i oss det. Europadomstolen har kommit fram till att den lagen strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det skiter regeringen fullständigt i. Nästa blir preventionslagen som innebär att Säpo får avlyssna människor utan brottsmisstanke i så att säga säkerhetspolitiskt syfte när det gäller terrormål. Okej, vi hackar i oss det. Nästa kommer det bli nu att polisen får avlyssna människor i preventivt syfte utan brottsmisstanke för att beivra brottslighet. Alltså, varför bråkar vi med Viktor Orbán? Varför gör vi det? Jag har inte förstått det. Vi invänder
han mot... Han gör allt det han gör av fel skäl.
Ja, men alltså... Vart försvann det svenska lugnet? Ämbetsmannamässigheten, vederhäftigheten, sakligheten. Vi utreder den här frågan och kommer fram till någonting. Du vet, det finns inget liksom traditionellt svenskt, ursäkta uttrycket, storkukslugn kvar i Sverige. Utan vi är bara så här små frenetiska twitterpittar som ska tycka i den ena, i den andra riktningen och dreva och försöka cancellera varandra. Alltså, kan vi ta och samla oss någon gång och enas om en enkel jävla princip? Alla är lika inför lagen, så lovar jag dig att det här kulturkriget är över. Det är det enda det hela handlar om.
Ja, men det är det här, precis. Det är det hela handlar om. Och det är det här också som är grejen med att jag verkligen kom ihåg när du sa kulturkriget hittade mig. Därför att det är så jag uppfattar det. Jag menar, jag drev med saker, lite vad som helst faktiskt.
Mm.
Men jag har en viss aversion när jag ser kollektivistiska rörelser som just vill avskaffa det du skulle kalla då rättsstaten. Mm. Det jag vill kalla då yttrandefriheten, äganderätten och individens okränkbarhet.
Mm.
Ja. Och det är ju vad många av de här rörelserna vill.
Men vill de det egentligen? Eller förstår de inte bättre? Eller finns det andra saker och
jag tror att de allra flesta i de här rörelserna förstår inte bättre. Det är vad jag tror. Men jag tror att det finns vissa bland ledarskapet som absolut förstår.
Ja, men då måste vi öka bildningsnivån i Sverige, tycker jag.
Mm.
Det är ett jätteproblem.
Jo, men det är verkligen ett jätteproblem. Därför att en stor del av de här rörelsernas ideologi lärs ut i skolan som att det vore gospel.
Mm.
Ja, det vill säga, det finns inga kön och det ena är ondskefullt och det andra är ett offer.
Mm.
Ja.
Prata klarspråk med mig så kan jag kommentera det du säger. Jag vet att du har ett horn i pannan mot socialdemokratin och så vidare. Säg det.
Jag är helt enig med dig. Jag tycker så här, vi ska ha rättsstater. Stater ska inte lägga sig i medborgarnas kultur eller civilsamhälle. Allt
men är
mycket,
du det? Utan... Är du det på riktigt?
Vad?
Är du med mig?
Ja, jag är med dig.
Okej. Så du tycker, om du följer med mig på en rättegång när det är ett upprensningsmål bland så kallade gängkriminella där du tänker att det finns lite tvivel rörande person X och Y. Är du beredd att ställa dig på barrikaderna tillsammans med mig och säga att den här personen borde frikännas? Trots att han så att säga har en riktigt taskig bakgrund, tidigare lagförd för brott, men att bevisningen just i det här fallet, även om han så att säga tillhör en gruppering enligt åklagarens förmenande, att han ska frikännas.
Ja, alltså som lagen ser ut har jag väl inget val.
Nej, vad vill du? Skit i lagen.
Vad jag vill.
Är du beredd att ta den striden med mig och säga det att polisen aldrig avlyssna någon utan brottsmisstanke?
Ja, där råder det ingen tvekan för mig. Du vet att en av mina absolut första stora politiska besvikelser i livet, det var att jag slängde bort min första röst någonsin på Centerpartiet för att Fredrik Fedli hade lovat att rösta emot FRA-lagen just.
Ja. Det hedrar dig i sånt fall.
Och sen så blev jag ju En del av anledningen till att jag blev utslängd från 11:e timmen var, och det var valet 2010, var att jag ville göra just ett humorinslag om FRA-lagen. Men då sa Eva Landahl som jobbar på SVT, nej, vi försöker att undvika att göra det till en valfråga.
Mm.
Ja, så jo, Just den frågan kan du ge dig fan på att jag är med dig på barrikaden.
Bra, och det behöver vi fler. Vet du varför? För att det finns inga röststarka personer idag i Sverige som står på den enskilde sida. Alla vill använda staten för sina ideologiska ändamål och utöka statens makt i relation till den enskilde medborgaren. Det finns inte en enda politisk rörelse, det finns inte en enda influencer, det finns inte ett enda medium idag i Sverige som tar strid för den enskildes integritet i relation till staten.
Har du inte lyssnat på den här podden? Allt jag vill är att minska statens makt i princip så mycket som möjligt utom när det gäller grunduppgifter.
Okej.
Ja, och det ingår då utbildning, infrastruktur, försvar, rättsväsende.
Då är jag din vän i den saken.
Men public service?
Mm.
Bort.
Vi kommer till public service. För mig, frågan om yttrandefrihet, och du vet ju också själv att jag har ju företrätt det absoluta ledarskapet i NMR.
Ja, jag vet. Du har skickat till och med en inspelning från rättegången som jag fick lyssna på.
Ja, för att det som var poängen med det, och det är det här som är det viktiga, det är att när du gör inskränkningar i yttrandefriheten så är det alltid i yttrandefrihetens utkanter som du börjar.
Mm.
Det vill säga de misshagliga, de obehagliga och de vidriga åsikterna, till och med i vissa fall, som du vill hugga.
Mm.
Det börjar där.
Ja.
Sen är det ett jävla gungfly. Och det man har gjort idag i den svenska, så att säga, rättsprocessen, lagföringsprocessen, det är att börja med vilka då? Vi tar nassarna. Eller hur?
Mm. Det är Origo.
Ja.
På något sätt.
Och där har jag ställt mig och sagt så här, vet du vad? Nej. Även en nazist har exakt samma rättigheter att yttra sig inom lagens ramar. Och sen har vi tagit diskussionen i de fallen. Har
och
ju,
där är vi också
där har, varit, där har varit frågan om hets mot folkgrupp. Som allt som oftast då är åtalspunkten.
Ja, jag gillar ju inte hets mot folkgrupp. Jag tror ju att uppmaning till våld borde man kunna och olaga hot. Det finns ju redan lagrum man kan använda, så att säga.
Mm.
Om man nu är intresserad.
Ja. Men det där är också sen har du har ju den yttrandefriheten å ena sidan, sen har du ju den faktiska yttrandefriheten i den bemärkelsen att vad är det människor vågar yttra i Sverige? Alltså den sociala kontexten, som inte bara är social, utan med cancel culture, med alla de här moralpanikerna och konsensustänket, vad får det för effekter hos det svenska folket i form av att de vågar yttra sig när det blir ett sånt socialt tryck som det blir när det piskas upp stämningar och moralpaniker i Sverige. Och den tycker jag är lika intressant att diskutera som det rättsliga spörsmålet faktiskt. För att ofta så är det inte juridiken kanske som begränsar människor i deras yttrandefrihet, utan det är den här andra, det vill säga hotet om ett stigma och att man blir av med jobbet som påverkar människors yttrandefrihet. Och den tycker jag nu med utgångspunkt för alla de här moralpanikerna som vi har rabblat upp, den är farlig. Och den är till och med för att vi, du vet, ibland när jag lyssnar på liksom den självbild vi har i väst, och det är så här, vi är så fria i tanken. Och vi liksom, vi får säga vad vi vill.
Ja, det var ett tag sedan.
Men de där i öst, de är alla hjärntvättade. De förstår inte. Du vet, jag var på 90-talet i Syrien. Det är en diktatur. Och då var det Hafez al-Assad som var diktatorn. Jag kan lova dig att människor i det landet var fullt medvetna om korruption, orättvisor och ansatser till att försöka hjärntvätta dem. Sen att de inte vågar yttra vissa saker på grund av att det finns en säkerhetspolis som är brutal, det är en annan sak.
Mm.
Men att påstå att alla i öst är hjärntvättade och vi är så jävla fria i tanken, jag tror att det faktiskt kan vara ganska mycket tvärtom.
Alltså, sociologerna säger ju att för att en moralpanik ska kunna inträffa så krävs det en stor osäkerhet och ett medium som hamrar in budskapet om att det är deras fel. Och jag anser ju att det här som sker i Sverige och att det sker oftare och oftare, det har lite med Overton-fönstret att göra.
Mm.
Alltså den ram inom vilken människor har referenser nog för att förstå en diskussion.
Mm.
Och den ramen, den får man av sin omkringliggande kultur. Du kan ha en väldigt fragmenterad kultur. Mm. Då har du många ramar och vänjer dig vid väldigt många perspektiv. Mm. Eller så försöker du skapa en monokultur där alla tycker samma sak och har så få avvikande röster som möjligt. Mm. Det är någonting Sverige har arbetat på väldigt, väldigt, väldigt länge.
Mm.
Ja. Och en stor del av vårt system förstärker de tendenserna.
Mm.
Jag tror att liksom pressstöd och public service, det är som... Det är som prästens talarstol.
Mm.
Ja, de budskap som hamras in där. Om public service till exempel i samklang med regering och lagstiftande makt hamrar in i befolkningen att en viss ålderskategori av ett visst kön med en viss hudfärg är ond. Mm. Eller bara trött och borde inte lyssnas på.
Mm.
Ja. Då kommer det att bli en stor del av den verklighet människor lever i. Oavsett hur osann den är eller inte.
Mm. Och det är en sak, men vet du vad jag har problem med? Det är sättet på vilket vi hanterar en meningsmotståndare. Du vet, min filosofi är, och det har jag lärt mig ända sedan jag växte upp. För du frågar mig lite om min bakgrund och min uppväxt och så vidare. Och det framgår ju av boken också. Jag växte upp i en familj med en stark mamma och en pappa med ett starkt bildningsideal.
Även om de var kommunister.
Socialister.
Mm.
Och det skulle jag säga att pappa är än idag.
Mm.
Och jag har stor respekt för många socialister. Det finns, för mig, jag kan aldrig döma en människa utifrån en politisk åskådning. Utan vad betyder socialism för dig? Eller kapitalism eller liberalism och så vidare. För mig, de här etiketterna, det har inte så stor betydelse. Och då finns det liberaler i Sverige idag?
Fast jag,
finns det något ord som är...
Ja, Lena Andersson existerar.
Ja, men det skulle vara, det skulle
så
vara
vi har en.
Ja. Det finns ju ett parti som utger sig för att vara... Som tycker att man ska avlyssna folk, vet du, utan brottsmisstanke och ropa på hårdare tag. Är det liberaler? De kallar ju sig för liberaler.
Ja, men liberalerna har jag aldrig riktigt... jag har inte sett deras liberalism, inte sen jag var väldigt liten i alla fall.
Det jag skulle säga, det var så här. Det jag lärde mig när jag var liten, det är att om det sitter två personer runt ett bord, då ska vi i vart fall ha tre åsikter.
Ja, det vore jättebra.
Så utvecklas ett samhälle... Och den oförsonliga syn som vi har på meningsmotståndare idag om att de ska begravas, det är den jag tycker är oerhört problematiskt. Vi kan inte diskutera någonting utan att man ska liksom ha ihjäl någon som tycker på ett annat sätt. Och det är otroligt hämmande.
Ja, men för det första så vill jag säga så här. Det finns ett samband mellan ideologi och utfall. Precis som det finns något sorts samband mellan en arkitekts ritningar och hur huset plötsligt ser ut när det är klart. Liksom.
Mm.
Sånt har inverkan på allt man gör. Skälet till att jag driver, du vet, projektet Krossa socialismen är att Sverige har dominerats av sossar i 80 år. Det är inte hälsosamt.
Nej.
Du kommer se den ideologins mest negativa utfall ta sig uttryck.
Mm.
Det är nummer ett. Nummer två, jag satt här för en vecka sedan med meningsmotståndare, riktiga meningsmotståndare. Sådana som inte bryr sig om vad jag säger. Som struntar helt i vad jag säger.
Mm.
Och min insikt blev att det kan inte bli ett samtal med de människorna. Därför att de delar inte de här basala värderingarna du kräver för att du och jag ska kunna prata med varandra. Det vill säga, alla människor är lika inför lagen.
Mm.
De tror inte på det.
Nej.
Så... varför ska jag ha ett samtal med dem? Och de här människorna, de tillhör ju den falang som för tillfället innehar regeringsmakten.
Mm.
Ja. Som sitter på makten och härligheten. De har pengarna och de har våldet på sin sida.
Mm.
Och ändå beter de sig som svin.
Mm. Jag förstår att du, så att säga, och det tycker jag är befogat, att man ska rikta kritiken mot makten. Va? Även om oppositionen är exakt likadana. Den så kallade oppositionen.
Mm.
För mig, alla som sitter i riksdagen, är exakt likadant. Vad är det som skiljer en moderat från en sosse idag? Är det ett halvt rutavdrag?
Något bättre kostym kanske.
Ja,
får vi hoppas,
men förstår du vad jag menar? Så att, absolut, man kan rikta då udden mot, som i ditt fall, socialismen. Men vad gör det när liksom alternativet ser exakt likadant ut i princip?
Ja, inte särskilt mycket. Men det finns ju några delar jag tror måste till. För det första så är det så här, om en stat ska utbilda sin befolkning, då måste den se till att den förstår grundläggande logik, normalfördelningar, bara något sånär, och kausalitet. Alltså,
och att man respekterar varandra. Alltså, den intellektuella utmaningen är ju många gånger i en debatt att försöka liksom känna in och förstå motparten. Och se, ligger det någonting i det här? För att komma fram till, liksom, genom den friktionen, komma fram till en kompromiss som är lyckad och bra.
Mm.
Men när du inte har den diskussionen på det sättet, så kommer det få en oerhört hämmande effekt. Och det är det här jag menar, att det som håller på att hända i Sverige, det är att den skandinaviska demokratimodellen som jag växte upp med på 70-, 80- och 90-talet, den kommer mina barn inte att växa upp i. De är knatta nu. De är 8 och 10 år gamla. Men när de är vuxna så kommer den skandinaviska demokratimodellen inte att finnas kvar på samma sätt. Och det gör ont i mitt hjärta. Jag lovar dig att konstatera det. För att jag gör skillnad på den skandinaviska demokratimodellen som absolut inte var perfekt. Det är inte det jag menar. Och det finns avarter och problem med 80 år av socialistiskt styre. Jag är den första att skriva under på det. Jag är inte naiv. Men när vi försöker importera USA till Sverige, det kommer inte bli bra. För att vi hade någonting som var bättre. Vi hade någonting som var bättre. Och det är det som gör, det gör så jävla ont i mig. I sanning säger jag det. Att varje gång de här moralpanikerna piskas upp, så är det som att man liksom så här, när man säger, men vänta lite, det finns ett annat mynt på sida på det här myntet och så vidare. Ska vi inte beakta den här saken? Då är det som att man blir stämplad som någon jävla förrädare. Om man överhuvudtaget lyfter det andra perspektivet. Och det gör ont för att det är inte svenskt.
Är det så?
Ja, jag tycker inte det. Jag tycker inte att det är det. Jag tycker att vi har kunnat haft ganska högt i tak och diskutera saker och ting genom årens lopp utan att ha den här extrema oförsonliga attityden mot varandra. Och du kan säga att det finns mycket skit kring liksom det som har varit politiskt i Sverige och så vidare. Men det finns mycket bra också. Och det ska man inte glömma bort. Sverige är bättre än USA på allt, om du frågar mig. Alltså den skandinaviska demokratimodellen när det gäller friheten för människor och så vidare. Och den ordning i form av välfärdssamhälle och så vidare som vi har satt upp i Sverige. Den är bättre än den standard som de har i USA. Sen finns det enskilda frågor. Kanske att man kan liksom trycka till någon form av författningsdomstol. Eller att man på större utsträckning kan öka den enskildes rätt i relation till staten. Och så vidare.
Det vore toppen.
Ja, men tycker du på fullt allvar att USA är bättre än Sverige?
Alltså konstitutionen, ja.
Möjligt. Men det samhälle,
det tycker jag faktiskt.
Det samhälle vi lever i. Är det jag som är förrädaren för att jag slog vakt om ett Sverige där ämbetsmannen hade stolthet och det vi inte fattar förhastade politiska beslut? Är det jag som är förrädaren eller är det jag som är den sista svensken? Jag bara undrar.
Jag tror vi låter lyssnaren avgöra det.
Ja.
Tack så jättemycket för att du kom förbi, Sargon de Basso.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Sargon de Basso. Du hittar hans uppgifter på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik, oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta, så stort tack till dig. De goda nyheterna haglar just nu. Äntligen finns Det här är en svensk tiger ute i vanlig handel. Du kan köpa den på Bokus, Adlibris och otroligt nog Akademibokhandeln, som för inte alls många år sedan valde att bojkotta boken. För dig som glömt finns blogginlägget Genusfeminister, nazister och regeringskanslister kvar på hemsidan aronflam.com, som vid det här laget bör ses som en resurs att ta till. Länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com, och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Har du inte klarat av att köpa boken Det här är en svensk tiger på min hemsida aronflam.com finns det nu alltså att köpa på Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln. Det vore roligt om den sålde bra, även om jag förstår att den kanske inte gör det med tanke på hur otroligt bra den sålt hittills. Har du den redan och gillar den kan du alltid för min skull gå in och skriva en bra recension och ge den höga betyg, om det nu går att göra så. Jag skulle uppskatta det i alla fall. En läsare skickade nämligen den engelska utgåvan som installationspresent till Israels nye president Isaac Herzog, eftersom han själv är socialdemokrat och var israeliska arbetarpartiets ledare mellan 2013 och 2017. Är det extra roligt att han återkommer med den fina kritiken, citat, "setting the historical record straight", slutcitat. Så säljer vi slut på den här upplagan där hovrättens citat är på framsidan, så kommer det nog en upplaga med Israels presidents utlåtande härnäst. Nu väntar vi bara på de svenska socialdemokraternas erkännande. Håll inte andan, men eftersom både Gunnar Hökmark och nu senast Herman Lindqvist i SVT:s politikbyrån i samband med den pågående mycket bristfälliga NATO-debatten rutit till att vi visst inte var neutrala under andra världskriget utan lutade oss mer mot Hitler-Tyskland, eller åtminstone inte var neutrala och lutade oss mer på de allierade, kan det vara så att vi snart ser ytterligare en tyst omsvängning under verklighetens svingande galge. Och ett stort tack till dig som fått boken Älskade Public Service och lagt upp en bild på den i sociala medier. Signe dig. Du hjälper till att marknadsföra en bok som annars kommer mötas av tystnad. Du är en yttrandefrihetshjälte. Och taggar du mig och eller boken eller Jens Ganman, lovar jag att ge dig den respekt du förtjänar. Så ett stort tack till dig som hjälpt till att marknadsföra Älskade Public Service i just sociala medier. Det är boken alltså som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman, författaren och satiriken från Fria Republiken Jämtland, och som nu finns att köpa på aronflam.com/merchandise. Om du som beställde ett förhandssignerat exemplar inte fått det vid det här laget, kan det vara läge att skriva till info@samistadpublishing.se, till info@samistadpublishing.se, och fråga varför den inte kommit. Men tänk också på att tålamod en gång i tiden ansågs vara en dygd. Jag och Jens siktar på bokturné tillsammans i höst, och det kan vara bra att ha läst boken tills dess, eftersom public service sänder dygnet runt, alla dagar i veckan, alla veckor i månaden, alla månader på året och alla år på decenniet, och till dess således hunnit ge oss material nog till några uppföljare av Älskade public service. Så du som ännu inte beställt ditt exemplar kan göra det på aronflam.com och samistadpublishing.se. Till dess kan du höra oss tala om boken, fast ännu mer om just public service, i bland annat Sista måltiden och Hur kan vi med Navid Modiri. Länkar till båda kommer att finnas på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet, och du bör veta vid det här laget hur du hittar länken dit. Vi kommer att framträda både enskilt och tillsammans den närmsta tiden, jag och Jens, för att nå ut med boken till så många som möjligt. I skrivande stund har det sålts 3721 exemplar, och det är alltså bara än så länge. Så låt oss tillsammans, en och en, som individer, göra public service, press och partistöd till en valfråga. Och varför inte beställa en Your Feelings Are Hurting My Thoughts hoodie, t-shirt, affisch, boken Jag älskar att bli citerad, boken Det här är en svensk tiger eller Krossa en socialismen mugg när du ändå är i farten. Varför inte? Dekonstruktiv kritik bryter vänsterns kulturella dominans samtidigt som den bygger alternativ, fri kultur och fri media. Till skillnad från public service väljer du själv om, när och hur du vill betala för det. Oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.